Ja, är det någonting som man blir, ska vi säga, kanske inte pinsamt medveten om, men ändå medveten om, när man studerar Romarbrevets 9:e kapitel, så är det sin egen begränsning att förstå Guds eviga rådslut. Och jag satt här och tänkte i min vånda innan jag steg upp på predikstolen, om vi skulle fråga varandra idag, varav kom det sig att du blev frälst? Så skulle vi naturligtvis få höra många människors beskrivning av vägen fram till kristen tro. Men vi skulle alla komma överens om en enda stor grundorsak till det hela, som vi skulle kunna uttrycka: det var bara Guds nåd, alltihop. Det var nåd. Och i Romarbrevets 1:8 har Paulus slutfört sitt huvudsakliga argument, nämligen rättfärdiggörelsen genom tro av bara nåd. Men ännu återstår några svårigheter som han tar upp till behandling. Och det är nämligen: hur ska nu denna trons rättfärdighet förklaras i relation till Guds speciella egendomsfolk, Israel, som trots sina många privilegier nu ändå står utanför frälsningens välsignelse? Just i Israels många företräden låg problemet. Och vi såg på det här förra gången vi var i kapitlets inledning. Israel hade ju utvalts av Gud redan på 1400-talet före Kristus, vid Sinai berg som ni vet, och på ett särskilt sätt kallats Guds söner och Guds folk. Men nu tycktes det som om just detta folk gick miste om det verkliga arvet, nämligen rikedomarna i Kristus. För det andra, Israel var ju det folk som genom förbunden på ett särskilt sätt var bundet till Gud. Det var ju också dem som löftet om det nya förbundet gällde, Jeremia 31: jag ska stifta ett nytt förbund med er, med Juda och Israel, i kommande dagar, säger Herren. Ett nytt hjärta. Ni ska lära känna Herren. Synda förlåtelse, total. Andens inneboende. Men nu stod detta folk ändå utanför den nya förbundets välsignelser, medan hedningarna i fullt mått åtnjöt välsignelserna av lammets blod och andens utgjutande. Israel var ju det folk som Gud hade givit den skrivna lagen, och det folk som levt under lagen och i kännedom om Guds ord under hela sin historia. Men nu inträffade det att Guds frälsande rättfärdighet tillräknades ett folk som aldrig känt lagen eller försökt leva efter densamma. Det kan verka orättvist för juden. Till Israel hade löftena givits, löften om en kommande frälsare och förlossare. Men nu var det istället hedningarna som åtnjöt välsignelserna av löftenas fullbordan. Och genom Israels folk, för det sista i vers 5, så hade Gud kommit in i historien i kötslig gestalt. Kristus hade vandrat ibland dem. Inte utanför landets gränser nästan. Och han hade erbjudit sig till Israel att bli deras frälsare och deras konung och förlossare. Men, säger Johannes, han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Det som borde ha varit det första att välsigna honom och välkomna honom och ta emot honom, förkastade honom istället. Och just detta folk stod nu under Guds förkastelsedom. Och vi nämnde förra gången om Paulus oerhörda kval och den smärta han kände när han betänkte judarnas situation. Det folk som ändå var hans bröder efter köttet. Och han var beredd till vilket offer som helst, bara det kunde gagna hans bröder judarna. Och i de första verserna så gav Paulus uttryck för sin stora sorg över Israels obotfärdighet. Men så fortsätter nu Paulus i 9 kapitlet att visa på att det faktum att judarna hade förkastat Jesus som Messias alls inte innebar, som en del menade, att Guds löftesord hade gått om intet. Istället så betonar kapitlet Guds suveräna frihet och Guds suveräna nåd i allt hans handlande med människorna. Gud handlar suveränt och enväldigt genom hela 9 kapitlet. Skulle Gud vara Gud förresten, om han inte vore enväldig? För det första ser vi att Israels förkastelse inte alls är inkonsekvent med de gudomliga löftena till detta folk, utan istället blir en demonstration av Guds suveräna frihet i utkorelsen. De första 13 verserna. För det andra så ser vi Guds utövande av sin suveräna nåd, och att det innebär att han inte handlar godtyckligt eller orättvist när han handlar fritt och suveränt. För det tredje, ifrån vers 30 och in i 10 kapitlet, kommer vi att se hur Paulus påvisar judarnas egen skuld till sitt förkastade tillstånd. Guds plan håller ändå på att fullbordas. Och i det 11 kapitlet ska vi se att Guds plan kommer att inkludera Israels framtida återupprättelse och frälsning. Guds löften har inte gått om intet. Israels förkastelse var inte total. Redan nu och idag ännu så frälsas judar på samma villkor som hedningar och tillhör Guds församling. Israels förkastelse är heller inte slutgiltig. En dag ska komma, en tid ska komma, och den är nog snart här, då Israel och nyo ska börja fråga efter himmelens Messias och vänta Jesus Kristus. Och det ska sammanfalla med hans ankomst till jorden, samma frälsare som vi idag redan känner. Men först visar alltså Paulus att vad som nu hade hänt inte jäckade Guds löften. Och det var nödvändigt för Paulus att visa på det här i Romarbrevet, för hedningarnas skull också, för att inte de skulle brista i sitt förtroende för Gud, i det att de nu kunde se eller påstå att han hade svikit det folk som han hade givit löftena till, Israel. Men varför var det nu så då att så få judar tog emot frälsningens välsignelse, när ju evangeliet egentligen var först och främst för juden, som Paulus har sagt i 1 kapitlet 16 vers: evangelium är en Guds kraft till frälsning för var en som tror, först och främst för juden, så för hedningen eller greken. Ja, det fel som judarna begick, det var att de menade sig vara givna arvtagare till löftena endast av den anledningen att de i fysisk bemärkelse härstammade från Abraham. Men, läser vi i vers 6, det räcker inte med fysisk härstamning. Ty Israel, det är inte detsamma som alla de som härstammar från Israel, Jakob, Isak, Abraham. Ej heller är alla de barn, därför att de är Abrahams säd i fysisk bemärkelse. Nej, det heter genom Isak är det som säd skall uppkallas efter dig, det vill säga genom löftessonen. Det vill säga, icke är det Guds barn som är barn efter köttet, men det som är barn efter löftet, det vill säga på grund av nåd, de räknas för Guds barn och Abrahams sanna säd. Fysisk härstamning räcker alltså inte. Det räcker inte med att man är fysisk jude. Man måste också vara det andlig bemärkelse. Och redan på Jesu tid så var det strid mellan judar och Jesus. De berömde sig av att vara Abrahams barn, ge släkt med honom. Ja, visst var det sant. Men varför gör ni då inte Abrahams gärningar också, säger Jesus, och tror på samma sätt som han trodde? För han såg min dag och var glad. Men de ville inte tro på honom som Abraham, löftena till Abraham handlade om. Därför var det inte Abrahams sanna andliga barn. Den kristna församlingen skulle kunna sägas vara Abrahams sanna andliga barn, och till och med kunna kallas för andliga judar, om du så vill.
Endast de som tror på Kristus är Abrahams rätta barn och Abrahams andliga säd. Galaterbrevet 3:7. De som låter det bero på tro, det vill säga på Kristus, det är Abrahams barn. Vers 29. Hör ni nu Kristus till, så är ni därmed också Abrahams säd, arvingar enligt löftet. Det räckte inte att Ismael också hade Abraham till sin far. Det räckte inte med att Ismael var Abrahams fysiska son. För det var genom Isak, löftessonen, som Guds utkorelse gick vidare. För att det skulle vara grundat på Guds fria nåd och inte på någon mänsklig ansträngning eller några mänskliga villkor. Gud handlar nämligen suveränt och fritt i sin stora nåd. Och Paulus illustrerar nu detta genom två gammaltestamentliga händelser. Dels Isaks födelse och dels Esaus och Jakobs födelse. Löftet som vi läser i vers 9 om Isaks utkorelse. Det vill säga, ängeln eller Herrens ängel säger till Abraham och Sara: vid denna tid ska jag komma tillbaka. Och då ska Sara ha en son vid denna tid nästa år. Om ett år ska jag komma tillbaka. Och då ska Isak vara född. Detta löfte får dessa gamla pensionärer. Och löftet gavs om Isaks utkorelse redan innan han var född alltså. Ja, till och med innan befruktning hade ägt rum. Alltså, Guds utkorelse grundar sig inte på någon mänsklig ansträngning, utan på Guds suveräna och fria nåd. Vers 10, andra exemplet. Än mer, det vill säga ännu tydligare, talar det som skedde med Rebecka. När hon genom en och samma man, nämligen vår fader Isak, blev moder till sina barn. Och det står då i första Moseboks 25 kapitel om hur Gud talar till Rebecka medan hon ännu är havande och säger följande 25:21-23: två folk finnas i ditt liv, två folkstammar skola utgå ur ditt sköte, men söndras från varandra. Den ena stammen skall vara den andra övermäktig, och den äldre skall tjäna den yngre. Esau blev född först och var således den äldre utav tvillingarna. Du ser, här var det inte bara så att en av föräldrarna var densamma som i fallet med Ismael och Isak. Här var båda föräldrarna identiska. Det var Rebecka och Isak som var far och mor till både Esau och Jakob. De hade precis samma utgångsförhållanden alltså. Men redan innan de var födda så utvalde Gud Jakob att bli den som skulle föra den messianska säden vidare i historien. Och Gud talade alltså till den havande Rebecka om detta. Och Gud, som vi läser i vers 11, utvalde inte Jakob på grund av några personliga meriter. Jakob var ju nämligen ännu inte född och hade inte kunnat göra vare sig gott eller ont för att på något sätt eventuellt meritera sig för att Guds nåd skulle komma honom till del. Nej, står det, förrän han hade blivit född och hade gjort vare sig gott eller ont blev ordet givet henne för att Guds utkorelse rådslut skulle bliva beståndande. Varvid det icke skulle bero på någon människas gärningar utan på honom som kallar. Guds utkorelse av Jakob grundade sig heller inte på någonting som han kunde i sin allvetande förutse att Jakob skulle göra. Genom att Gud kan se in i framtiden att han på något sätt kunde se, ja, Jakob, det kommer att bli en rätt hyfsad kille, honom ska jag välja. Inte alls. Gud visste faktiskt om att Jakob ofta skulle fara med lögn och handla på ett mycket svekfullt sätt. Så om Gud skulle gå efter Jakobs liv och beteende så skulle han alls inte välja honom. Men Gud handlade utifrån sin suveräna nåd, ser du. Och därför utvalde han Jakob. Återigen är det bevisat att Gud handlar fullständigt fritt i sin nåd. Helt oberoende av mänskliga förtjänster. Judarnas fysiska härstamning från Abraham förpliktigade inte Gud på något sätt att tillräkna just judarna frälsningens välsignelser bara för att de råkade vara släkt med Abraham.
Lika lite, min vän, om du sitter här idag som har kristna föräldrar eller kristna morföräldrar, farföräldrar, släktingar, syskon, det hjälper inte dig ett uns in i himlen. Frälsningen är nämligen individuell. Och den går inte automatiskt i arv från föräldrar till barn. Det fordrar en på nytt födelse. Du måste få uppleva Guds nåd personligen i ditt liv. Du måste själv ta emot Guds gåva om den någonsin ska bli din. Och idag kan det ske. Vers 12 och 13 har teologerna slösat mycket bläck på att försöka förklara. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Och vi ryggar tillbaka och slår huvudet i väggen. Hur kan Gud få uttrycka sig så? För det första så vill jag förklara att uttrycket av dessa verb, älska, hata, är inte med den känslomässiga innebörd som vi lägger i orden idag. Utan Jesus säger till och med, om någon vill efterfölja mig och därvid inte hatar sin fader och sin moder, systerbroder och sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Och Jesus menar då naturligtvis inte att vi ska gå och hysa hatkänslor mot vår familj. Utan han menar att prioritera Kristus framför allt annat. Så totalt som vore det frågan om, så vore det att skillnaden vore så stor som mellan kärlek och hat. Men han menar inte att vi skulle hata våra föräldrar. Han säger ju, och Guds ord säger, att vi ska älska våra föräldrar och hedra vår fader och vår moder. Utan detta måste förstås i betydelsen att Jakob utvaldes medan Gud gick förbi Esau när det gällde att utvälja dem till en tjänst i frälsningshistorien som det här var frågan om. Men Gud hade inte behövt välja någon. Gud hade ingen förpliktelse att välja varken sig av Jakob eller Esau. Men han valde Jakob i det här fallet. Fritt och suveränt. Gud föredrog Jakob framför Esau. Inte för att Jakob var bättre än Esau, utan för att demonstrera sin fria nåd och sin suveränitet. Efter sin fria vilja utvalde Gud Jakob, men utan några hänsyn till personliga meriter. Det skedde endast, som det står i vers 11, för att Guds utkorelse rådslut skulle bliva beståndande. Och där får vi tiga som människor. Guds nåd är tydligen suverän. Och kan inte kontrolleras av mänskliga meriter. Du är frälst idag, min vän, endast på grund av Guds suveräna nåd. Vill du invända mot det? Jag tror inte det. Du blev inte frälst därför att du så ivrigt sökte Gud så att du slutligen bröt hans motstånd på något sätt. Och han rördes av din oerhörda iver att söka frälsning och därför till slut gav med sig och gav dig sin nåd. Gud frälste dig inte därför att du tillbringade dagar och nätter i bön och tiggde och bad om frälsning. Gud frälste dig inte därför att du strävade så flitigt efter att göra vad gott är. Nej, Gud frälste dig bara av nåd. Från början till slut.
Vers 14 och framåt behandlar nu egentligen till och med vers 29, vilket vi inte kommer att hinna med idag, vår ställning inför Guds suveränitet. Och mina vänner, i 9 kapitlet så handlar det först och främst om den gudomliga sidan av frälsningshandlandet. I det 10 kapitlet så kommer vi in på det personliga ansvaret. Och vi kommer att finna en skön balans mellan Guds suveränitet och det personliga ansvaret. Även om vi kanske aldrig till fullo kommer att med vårt förnuft kunna få fullständig harmoni. Men det beror inte på Gud, utan det beror på vårt begränsade förnuft. Idag så kommer jag huvudsakligen och talar huvudsakligen om den gudomliga sidan. Och du måste komma tillbaka för att få höra också den personliga ansvarets sida. Det 10 kapitlet så småningom. Vers 14. Vad ska vi då säga? Kan väl orättfärdighet finnas hos Gud? Kan vi anklaga Gud för orättfärdigt handlande kanske när han valde Jakob men inte Esau? Är Gud orättvis? Esau var väl inget sämre än Jakob? Nej, sannoliken inte. Kanske bättre. Judarna som ställer den här frågan liksom var fångna i sitt företrädestänkande, ser du. De var fångna i sina förmenta meriter och de ville begränsa Guds frihet och likasom säga till Gud: Gud, är det någon som du ska välsigna så är det oss du bör välsigna. Gud, du har ingen rätt att välsigna dem som inte hör till oss. Hur kan du gå till hedningarna, Gud? Gud, du är orättvis om du inte tar hänsyn till de århundraden som vi har levt under din lag och försökt handla och leva efter densamma. Det är oss du ska välsigna, Gud. Paulus svar: Gud är varken orättvis eller nyckfull i sitt handlande och i sin utkorelse. Vem kan ha något att invända mot Guds sätt att utöva sin nåd? Har inte Gud rätt att själv utöva sin nåd och sin barmhärtighet som han vill? Vem kan säga någonting emot Gud när vi vet att det egentligen förhöll sig så här, att vi alla gick vilse så som får? Var och en av oss ville vandra vår egen väg. Vi vände Gud ryggen och hårdnackat och upproriskt gick vi vår egen väg. Vem är då du, människa, som kan invända någonting emot Guds suveräna nåd när han i sin stora barmhärtighet valde att frälsa dig ifrån förtappelsen? Jag begär inte att vi ska förstå detta, och vi kanske inte borde göra det själv. Men Bibeln talar ett tydligt språk om utkorelsens hemlighet. Andra Thessalonikerbrevet 2, vers 13. Vi för vår del är pliktiga att alltid tacka Gud för er, kära bröder, ni Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning i helgelse, i anden och i tro på sanningen. Efesebrevet 1, vers 4 och 5. Ty i sin kärlek, så som ju han för en världens grund var lagd, har utvalt oss i Kristus till att vara heliga och ostraffliga inför sig. Ty i sin kärlek förut bestämde han oss till barnaskap hos sig genom Jesus Kristus efter sin viljas behag. Första Petrus brev, första kapitlet, första och andra versen. Petrus, Kristi apostel, hälsar de utvalda främlingarna som bor kringspridda i mindre Asien. Utvalda enligt Guds faderns försyn i helgelse, i anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Och till sist ett ställe till, andra Timoteus kapitel 1, vers 9. Han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, icke på grund av våra gärningar utan efter sitt eget rådslut och sin nåd. Den nåd som redan för evärdeliga tider sedan gavs oss i Kristus Jesus. Och vi skulle kunna ha mångfaldiga verserna. Förklara det om du kan. Jag tror Guds mening är att vi skulle röras till tårar över hans oändliga nåd i denna utkorelses hemlighet. Vers 14 utropar: kan väl Gud vara orättfärdig, orättvis? Bort det, säger Paulus. Det är helt otänkbart. Det är en absurd tanke. Femte Mosebok 32 och 4 säger: ostraffliga är och Guds gärningar, ty alla hans vägar är rätta vägar. En trofast Gud utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. Och Job säger, skulle väl Gud kunna kränka rätten? Kan den allsmäktige kränka rättfärdigheten? Det är otänkbart. Hur än Gud har handlat och hur än vi bedömer hans handlande, så måste vi komma ihåg att Gud aldrig kan eller kommer att handla på ett orättfärdigt eller orättvist sätt. Det kan han inte. Det vore av Gud att göra våld på sitt eget väsen. Han skulle ha varit fullkomligt rättvis. Kom ihåg detta. Han skulle ha varit fullkomligt rättvis och rättfärdig om han hade låtit oss fortsätta på den av fri och egen vilja hos oss inslagna syndens väg. Gud hade på intet sätt någon skyldighet att ta oss med sin barmhärtighetshand och vända oss till honom igen. Men i sin stora barmhärtighet gjorde han det. Och när han gör det så är det naturligtvis inte en fråga om hans rättvisa eller rättfärdighet. Gud hade ingen skyldighet att bevisa oss nåd. Men när han nu valde att göra det, så har han naturligtvis rätt att göra det precis på det sätt som han vill. Vi måste erkänna Gud som den suveräne guden, som är fullständigt fri och rättfärdig och rättvis och helig i allt sitt handlande. Gud är fri att bevisa barmhärtighet mot vem han vill. Och det är precis som vers 15 säger nu. Gud säger ju till Mose, jag ska vara barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig emot. Och jag ska förbarma mig mot den jag vill mig över den jag vill förbarma mig över. Kom ihåg att detta sa Gud i Mosebokens, andra Mosebokens 33 kapitel. När det tragiska hade inträffat att det folk som Gud hade uppkallat efter sitt namn nu dansade ivrigt kring guldkalven och kallade denne kalv sin Gud och sin förlossare. Mitt i denna synd och i detta avfall så säger Gud, jag ska förbarma mig över Israel. Hade han skyldighet att göra det? Naturligtvis inte. Men Gud valde att i sin suveränitet bevisa barmhärtighet mot den han ville bevisa barmhärtighet. Och han säger det till Mose, är det att han låter sin härlighet gå förbi Mose. Och orden ljuder i andra Mosebokens 33 kapitel. Jag ska låta all min skönhet gå förbi dig, Mose. Och jag ska utropa namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot. Och nu vill jag vara nådig emot Israel. Han ger ingen anledning varför han skulle vara nådig. Utkorelsen, ser du, är grundad på Guds barmhärtighet. Och den kan inte dikteras av våra villkor. Det är inte frågan om att Gud är orättvis, utan att Gud är barmhärtig. Guds barmhärtighet, vers 16, bestäms inte av någon människas vilja eller strävan. Grundtextens ord säger egentligen någon människas vilja eller springande. Det vill säga någon ansträngning från vår sida. Vi kan inte avtvinga Gud hans nåd genom våra strävanden, genom vårt bedjande, genom vår fromhet. Då är du inne i legalism, min vän. Då lever du inte längre under nåd. Det hjälper inte hur allvarlig du är i dina föresatser. Guds nåd bestäms inte av ditt handlande. Judarna själva var ju verkligen nitiska. Paulus själv ger dem omdömet i det 10:e kapitlets andra vers. Till det vittnesbördet ger jag dem att de nit älskar för Gud. De är nitiska, de är allvarliga, de är helöverlåtna. Men, säger han, inte med rätt insikt. De trodde att deras nit skulle förskansa dem Guds välsignelse och nåd. Och Paulus själv hade ju nit älskat för Gud, så att han hade förföljt församlingen. Men det var innan han lärde känna Guds nåd. Gud bevisade alltså Israel barmhärtighet mitt under en tid av avfall. Vem kan då förvägra Gud att, eller honom rätten att bevisa hedningarna sin barmhärtighet? Gud är fri i utövandet av sin nåd. Om inte Gud hade velat det, mina vänner, så hade det inte funnits någon frälsning för mänskligheten. Men Gud ville det. Gud älskade världen så att han utgav. Frälsningen börjar hos Gud. Frälsningen har sitt ursprung i Guds fria, eviga rådslut. Därför finns det frälsning, min vän. I Israel ser vi Guds godhet. Men i farao, nästa exempel, Guds stränghet. Du ser, frälsningen är en gåva. Av nåd är ni frälsta. Icke av er själva. Inte av gärningar för att någon ska berömma sig. Guds gåva är det. När Gud vill frälsa är han så stor i sin majestätiska nåd att han aldrig söker efter någonting hos människan som grund för sin barmhärtighet. För gjorde han det förresten, så skulle han ändå inte finna någon sådan grund. Så det är tur för oss, höll jag på att säga, att Gud handlar i sin nåd med oss. Därför kan Gud fritt visa all sin rika barmhärtighet mot den mest ovärdiga syndare. Han bryr sig inte om det, ser du. Bara en liten bön om en tanke från rövaren på korset bredvid Jesus förlänade honom hela himmelens nåd i ett enda ögonblick. Gud frågade inte efter hans livs syndalista. Det finns nåd som flödar och strömmar från Golgata. Tillräcklig. Den återvändande sonen i liknelsen om den förlorade sonen hade inte gjort sig förtjänt, min sann, av sin faders varma mottagande och välkomnande och festen som ställdes i ordning med. Men det är en bild på Guds nåd och suveräna barmhärtighet. Han vill förbarma sig över var och en som vänder sig till honom. Farao utgör ett ytterligare och förtydligande exempel. Inte på Guds barmhärtighet, men väl på Guds frihet att överlämna människan åt sitt eget fördärv. Med Paulus är det som det står om att det ska bliva med människorna i den yttersta tiden allt mer. Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel talar om den kommande yttersta tiden när antikrist skall få efterföljare på jorden. Och om människorna står det då i den 11:e versen, 10:e kan vi börja. Med rätt orättfärdighetens alla bedrägliga konster skall han bedraga dem som går förlorade. Till straff därför att de icke gav kärleken till sanningen rum så att de kunde bliva frälsta. Därför sänder också Gud över den villfarelsens makt så att de sätter tro till lögnen. För att de skola bliva dömda, alla dessa som inte satt tro till sanningen utan funnit behag i orättfärdigheten. De valde orättfärdighetens väg och Guds straff över deras liv blev ytterligare villfarelse och orättfärdighet och synd. Han prisgav dem, som det står i Romarbrevet. När de valde syndens väg, så sa Gud, nåväl, fortsätt då. Det är det värsta som Gud kan överlämna åt oss åt. Det är fortsatt syndande. Om inte människan hindras av Guds nåd, så går hon från missgärning till missgärning till missgärning emot sitt slutliga fördärv. Det handlar inte om Guds godtycke. Gud bär inte ansvaret för faraos synd. Farao var ingen viljelös marionettfigur i Guds hand. Farao var ansvarig för sina handlingar och för sitt hårda hjärta. Farao själv ska ställas ansvarig för den synd han aktivt begick emot Gud. Han stod aktivt emot Gud. Och Guds straff innebär att han prisger farao åt fortsatt förhädelse. Och Gud säger om farao, hans hjärta är tillslutet. Han vill inte släppa mitt folk. Och då Gud förbarmar sig över människan, då ger han henne nåd till bättring och tro. Men då Guds straff drabbar en människa, så sker det genom att han överlämnar henne åt synden. Människan väljer synden och Gud säger: nåväl, du har gjort ditt val. Löp linan ut mot ditt slutliga fördärv. Gud är barmhärtig mot vem han vill. Han förbarmade sig över folket i öknen trots deras otrohet. Gud förhärdar vem han vill. Han förhärdade farao för att visa sin makt över Egyptens gudar. Du ser uttrycken vem han vill syftar till att totalt nedslå alla mänskliga gärningars förtjänst. Till och med människans vägran att lyda Gud, som i faraos fall, kommer att uppenbara Guds makt och Guds härlighet. Gud kan aldrig bestridas. Gud kan aldrig besegras. Idag vet jag en sak. Gud vill förbarma sig över dig. Det lär oss evangeliet. Var och en som vill, han kommer. Han kom och tagit livets vatten för intet. Men min vän, du må se till att du genom ditt ständiga nej-sägande till nådens erbjudande idag inte förhärdar ditt hjärta. Så att Gud slutligen överlämnar dig åt förhärdelse. Men observera, ingen människa ska någonsin gå förlorad därför att Gud förhärdade hennes hjärta. Den människa som går förlorad, hon går förlorad på grund av vem hon är, nämligen en syndare. Oavsett om Gud förhärdat henne eller inte. Johannes 3:16 säger att det finns frälsning för var och en som tror på det, att den människan inte ska gå förlorad, vilket hon annars gör, går förlorad. Men endast genom tron på Kristus, evigt liv. Vi måste försöka sluta. Du ser den sista invändningen här. Det är i vers 19. Om det är så, hur kan då någon förebro oss? Om Gud förhärdar hjärtan, vem kan då klandras för om man inte gör vad Gud vill? För ingen kan ju ändå stå emot Guds vilja eller plan. Det är den självrättfärdige juden som talar, som försöker finna ännu en ursäkt, ett försök att göra Gud ansvarig för sin synd, eller åtminstone ett försök att frånta Gud rätten att döma oss. Paulus svar, vers 20, utgår på följande: o människa, det är orimligt att en skapad varelse skulle tvista med sin skapare. Det går inte. O människa som tror dig vara rätt person att hålla granskning över Guds rådslut. Besinna människa att du bara är en lerklump, en jordklimp. Och Gud arbetar med samma suveränitet som krukmakaren med leret i sin hand. Paulus strävan i sitt svar är inte i första hand att tillfredsställa det mänskliga förnuftet och förnuftets krav. Han hänvisar istället till skriften i det här sammanhanget. Observera mina vänner, att sanningen i en biblisk lärosats inte är beroende på det mänskliga förnuftets förmåga att fatta densamme. Utkodelsen är en sådan sanning. Vi måste ibland låta vissa saker i skriften vara precis som de är, vare sig de stämmer med överens med våra begrepp eller inte. Vare sig vi kan förena det med vårt teologiska system eller inte. Det är inte huvudfrågan. Vi måste låta Gud vara Gud. Hur talade han en gång till Jobb i det 9:e kapitlet i Jobbs bok? Förvisso vet jag, säger Jobb, att så är. Hur skulle en människa kunna ha varit rätt emot Gud? Vill Gud gå till rätta med människan, så kan hon inte svara honom på en sak bland tusen. Han är så vis i sitt förstånd och så väldig i sin kraft. Vem kan trotsa Gud? Och i det 38 kapitlet i Jobs bok så talar Gud till Jobb och säger: Jobb, vem är du som stämplar vishet så som mörker i det du talar så utan insikt? Omgjorda nu dig så som en man dina länder, så vill jag fråga dig och du må giva mig besked. Var var du, Jobb, när jag lade jordens grund? Säg mig det, du som har så stort förstånd. O människa, vem är du som vill tvista med Gud, som vill träta med Gud? Det är för att han råkar handla i sin suveräna nåd på ett sådant sätt att inte ditt förnuft riktigt hänger med längre. Jesaja 29 och 16 är det sammanhang som Paulus refererar till. Hur förvända är ni icke, skall doleres aktas lika med krukmakaren? Ska verket säga om sin mästare, han har inte gjort mig? Eller ska bilden säga om honom som har format den, han förstår inte? Ska leret säga till krukmakaren: varför gjorde du mig sådan? Varför gör du så? Du har inte rätt att handla så. Under alla våra invändningar, mina vänner, så förblir Gud ändå Gud. Och jag tror att vi ibland måste lägga handen på munnen och inte förhasta oss med våra upproriska invändningar emot Guds suveräna handlande. Vi gör väl i att vi kommer ihåg att vi endast är skapade varelser och att vårt liv är som ett blomster på marken, som skuggan, som en rök som försvinner. Vi är av igår och imorgon är vi borta igen. Vi gör väl i att låta Gud vara Gud och erkänna att vi inte förstår allt i hans handlande. Hur kan du veta förresten att det som för dig i ditt lilla mänskliga förnuft synes mest galet ändå i Guds eviga perspektiv är det mest härliga? Och hur kan du veta om inte det som allra mest plågar ditt hjärta i verkligheten är det som är allra nyttigast för dig? Ja, Paulus finner anledning att utropa i det 11 kapitlet som vi ska tala om snart: vilket djup av rikedom och vishet hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han alltså bör betala igen? Nej, du min vän. Min önskan är att du genom denna betraktelse skulle mera låta Gud vara Gud. Och en stor Gud för dig. Och mera ödmjukt inse att du är människa. Du är människa. Återigen vill jag sluta med att säga: idag vet jag en sak. Gud vill förbarma sig. Det betyder ingenting hur stora dina synder är, om det var som folket vid Sinai, som David en gång, som Paulus en gång. Ingenting kan hindra Guds barmhärtighet när du flyr till Kristus. Gud förbarmar sig över vem han vill. Och vet du vad? Han vill förbarma sig över den som flyr till Kristus. Med omedelbar verkan. Idag kan du få uppleva Guds barmhärtighet och Guds suveräna nåd över ditt liv. Vilken underbar förmån att jag får stå här och förkunna denna sanning för dig. Och vi ska nu sluta vår gudstjänst med att sjunga en sång. Och under tiden ska du få vara välkommen att träda fram till denne barmhärtige och nådefulle Gud för att ta emot hans barmhärtighet. Han vill förbarma sig över dig idag. Men min vän, om du strider mot nådens ordning, då hjälper dig ingenting. Alla dina ansträngningar är förgäves. Förhädelse kan drabba dig en dag. Den sång vi ska sjunga är sången 165. Friad från lagen, frälsning jag funnit. Jesus har dött, förlossning jag vunnit. Alla har syndat, ingen är ren. Men Kristus har köpt oss, var och en.